Det är inte så viktigt om de vet att blommorna här heter rölleka eller smörblommor. Eller så, men att man ser att de ser olika ut. Och är ungar intresserade? Nej, inte från början inte. Men när man stoppar en lupp eller ett förstoringsglas i handen på dem, de får vara och kika. De blir faktiskt intresserade. Jag säger inte att de blir biologer, inte. Men de kommer någonstans i hjärnan ha lagrat det där. Doften ifrån fuktig mossa eller vad det nu kan vara. Och det är också en bit som ska berika livet. Och det kanske de inte får någon annanstans.
Karin Sjölin har varit scoutledare i 40 år. Och just scouterna är något som många av ni lyssnare har velat veta mer om. I Ute med P1 idag följer vi Karin och alla små och stora scouter på läger i Sunderbyn utanför Luleå. Och så ska vi prata om vad man gör när ingenting går som planerat på det stora äventyret.
Sover man dåligt flera nätter i rad, men vi är helt urpumpad. Så jag hade en dipp i Ammarnäs när jag tänkte att nej, nu skiter jag där, nu åker jag hem. Det var för jobbigt.
Det här är Ute med P1. Jag heter Linnea Lotto. Det ligger åska i luften när jag kommer ut till scoutlägret.
Så här lät det igår också. Så där gick det först igår. Och så kom det tillbaka på andra sidan. Alltså, där är nu... Jag måste säga, världens vackraste plats. Alltså, du skulle se härifrån. Och så tittar man på kvällarna, vet du. Så här, när man ser solen gå ner. Alltså, det är så vanvettigt vackert. Och när det är norrsken, förstår du vilka himlar man kan se här. Och ibland så brukar jag faktiskt gå dit med de små scouterna. Och så lägger de på marken där i snön och tittar på stjärnhimlar.
Här har både svenska och engelska scouter samlats. Vart jag tittar så finns det barn som antingen slår rep, snickrar, bygger karuseller eller utsiktstorn. Och jag hittar syskonen Daniel och Elias Alm och deras scoutkompisar vid några stora stockar som ligger på marken.
Hej, hej!
Hej.
Vad gör ni?
Vi bygger en katapult.
En katapult, okej. Okay. Ja. Vad ska ni ha den till?
Vi har ingen aning helt enkelt. Vi bara gör den för att vi har blivit...
Uttråkade.
Ja, precis, vi har blivit uttråkade helt enkelt. För att idag så ska vi bygga. Och då sa de, bygg vad ni vill. Nu bygger vi en katapult.
Okej, okay. Okej. Okay. Och då har ni... Tre stycken stora björk...
Först har...
Björk, och...
Ja, vi tänker göra ett A. Och sen har vi sågat bort en bit av den här mittenpinnen. Så då ska vi ha som ett stöd. Och sen har vi den här, vad är det, björken. Som alltså en slagkraft. Så att vi kan skjuta med den.
Som vi sen ungefär sätter här emellan och sätter tyngd på den så att den kan skjutas iväg.
Vet ni att det här funkar eller?
Vi hoppas på det, vi har ingen aning.
Teoretiskt sett vet jag att det funkar, men...
Vi får se,
vi får se hur det blir.
Ja. Annars.
Ja.
Vad spännande.
Ja.
Kan ni akta er lite, vi ska lyfta upp den igen.
Ja. Okej. Okay. Test nummer
2.
Sätt foten där. På andra.
Har du nu gå?
Oh god, oh jeez, oh.
Okej.
Men vad lär ni er på det här? Jag tänker de som aldrig vet vad en scout gör.
Vi lär oss överlevnad om hur vi ska göra.
Ja, ifall om vi nu går vilse eller någonting.
Då vet vi exakt vad vi ska göra till exempel.
Och vara snäll och hjälpsam. Och,
ja, hjälpa till och för att kunna överleva i skogen ifall om vi ska göra det.
Har ni haft användning av era kunskaper någon gång?
Ja, vi har haft jättemånga användningar. Det är som så här, går vi ut i skogen och ska bygga en typ koja med skolan, då är det som direkt Daniel, vad ska vi göra? För de frågar exakt mig. Och då vet jag exakt vad vi ska göra. Så vi har jättemycket fördelar med det här också. Men det är också så att jag har provat en hel del ny mat. Till exempel, en groda en gång hoppade in i elden. Så en ledare tog ut den. Då smakade jag på deras lår. Det var jättegott.
Det är ju en delikatess i Frankrike.
Jag
vet. Jag såg den där skägglavsoppa.
Ja. Scouterna grundades för över 100 år sedan, 1907, av engelsmannen Robert Baden Powell som var general i brittiska armén. Han oroade sig över dåtidens pojkars andliga och fysiska svaghet och han ville ge dem en meningsfull fritid men också göra dem redo för strid. Och det här var början på en världsomspännande friluftsrörelse. Scouterna i Sverige har sedan 70- och 80-talet tappat medlemmar för varje år som gått. Men det har faktiskt vänt nu. 2014 var första gången på 30 år som scouterna i Sverige ökade sitt medlemsantal. Och ökningen fortsatte även förra året.
Det finns ju faktiskt folk idag som säger, men finns det scouter?
Det här är Karin Sjölin som varit scoutledare sedan hennes egna barn var små. Hon har en mörkblå skjorta med påsydda bevismärken och en halsduk som en slips runt halsen. Och på den har hon ett litet smycke av läder som håller ihop duken, en så kallad sölja. Hon ser verkligen precis ut som jag tänker mig att en scout ska se ut.
För det mesta så är vi ju så här ute i skog och mark och om vi har tillgång till. Men det finns ju också scoutkårer som har sina lokaler inne i stan. Och men det är så, man försöker ju alltid på något vis hitta någon bit natur. För det är ju liksom en bit av själen i scouting. Och scouting är ju egentligen inte bara att vara ute i skog och natur och vara hurtfriska och klara strapatser. Utan det är faktiskt att, ska jag säga, basic att lära sig att överleva själv. Att inte alltid fråga om hjälp och be om hjälp och vars är det och så. Utan lära sig att tänka, ja, hur gör jag nu då? Hur löser jag det här då?
Jag heter Erik Lundqvist, jag är 16 år gammal och kommer från Sunderbyn. Här håller vi på att göra risflottar.
Okej, okay. Och här ligger det en stor presenning och några slanor som har blivit ihop byggda till ett kors ungefär. Men vad händer sen?
Nu kommer vi i princip bygga en som typ en lång korv av ris. Det är rönn och det är björk som vi i princip kommer bygga till en ganska grov korv som vi kommer lägga ut och sen snöra ihop till en ring som vi kommer lägga över det här korset och surra fast över det. Och det är då själva typ ramen.
Men hur vet ni hur ni ska göra det här? Finns det gamla ritningar eller hittar ni på?
Dels har vi en lite äldre ritning som vi går efter. Men sen har jag varit med och gjort såna här förut. Så att jag vet på ett ungefär hur vi ska göra det här. Och vad som är bäst när vi gör det här.
Men du, jag ser på dina kläder. Du är också en sån som är riktigt fin utstyrsel.
Ja.
Vad kan du berätta om det du har på dig, alla de här knapparna? Du har knivar och yxor och är det ett simmärke också?
Ja, men
att du kan hantera kniv, yxa och simma,
precis.
Eller?
Precis.
Mm. Det var en snögubbe också på ett märke.
Ja, det är för att man har varit ute och byggt typ en... Vi har byggt bivacker på vintern och sovit i dem. Mm. Så det märket fick jag från det.
Men du har hållit på länge alltså?
Ja, jag har hållit på sedan jag var 7 år gammal.
Och nu är du?
Nu är jag 16.
Okej.
Okay.
Varför håller du på med det här då? Vad är det som är kul?
Ja, dels så tycker jag att det är roligt att få vara med. Alltså det är ju alla man är runt omkring. Det är så himla roligt. Härliga människor överallt. Och som vi tycker om samma sak allihopa. Jag gillar överlevnadskunskap, jag gillar att utmana mig själv. Jag jagar på fritiden så jag får vara ute mycket i skog och mark då. Och det, jag älskar det mer än allt annat. Och ja, jag tycker allmänt om bara att vara ute.
Jag tänker så här att vara scout idag, alla vet ju inte ens om att scouterna finns kvar. Och du, när du pratar med dina kompisar, 16-åringar som inte håller på med scouterna eller de i din klass, alltså vad säger de? Känner du så här, de har ingen koll på naturen?
Nej, men alltså många av mina kompisar eller några av mina kompisar har varit scouter. Och man får ju höra det ganska mycket som jag har ju gått skola i 10 år nu så att under tidens gång så har man ju fått höra mycket så här, när man är ute på friluftsdagar med klassen och sådär så ska man göra upp en eld och så då får man höra att det är skogsmullen fram och ska göra upp eld och sådär men fan det är bara stå på sig och visa vad man kan istället tycker jag.
Det är du som överlever om det händer någonting.
Ja precis, det är ju det så att nej men det är roligt och det är viktigt att vara förberedd för det är ju scouternas motto.
Åh, hur är det fortfarande?
Alltid redo.
Det här är Ute med P1. Och ni som har hängt med sedan förra säsongen kommer kanske ihåg Ulrika Lindroth som hörde av sig till oss. Eftersom hon i år hade planerat att ge sig på att först åka skidor Vita bandet som går ut på att skida hela svenska fjällkedjan från Grövelsjön till Treriksröset. Hon skulle också vandra Gröna bandet, alltså vandra samma sträcka som hon hade skidat. Och så skulle hon paddla Bottenviken runt, allt det här under samma år.
Ja, det är så skönt.
Är det inte lite kallt?
Nej, alltså man får det här skrattet bara djupt inifrån magen. Jag bara vill komma ut.
Jag träffar henne hemma i Göteborg en varm sommardag mittemellan äventyren.
Härligt.
Ulrika berättar att det inte riktigt gick som hon tänkt sig. Första förändringen kom när hon skidade Vita bandet.
Jens och jag kände att vi hade fått tillräckligt av varandra efter 6 veckor. Så i Hemavan så sa vi att vi byter upp och fortsätter på egen hand. Och första dagarna i Hemavan, jag stannade där en extra dag. Så visste jag inte helt vad jag skulle göra. Jag tänkte, men jag är väl inte en sån som gör tur ensam, hade jag tänkt. Och inte en sån här skitur och ensam. Aha, så ska jag bryta nu? Ska jag åka hem nu, tänkte jag. Nej, det kändes ju också jättetråkigt. Jag hade ju verkligen planerat och sett fram emot att se alla de här områdena. Och Sarek och Abisko igen och Norrom. Och jag hade verkligen sett fram emot att se själva naturen. Så tänkte jag, nej, men jag får prova. Och största utmaningen för mig är ju inte att gå på dagarna. Jag liksom hittar ju vart jag ska och klarar jag väl utrustning naturligtvis och så. Men att för mig är det mycket att jag är lite mörkrädd. Och det brukar jag inte prata om, för jag tycker inte man behöver måla fan på väggen så värst. Men det var verkligen det största problemet. Och sover man dåligt flera nätter i rad, men vi är helt urpumpad. Så jag hade en dipp i Ammarnäs när jag tänkte att nej, nu skiter jag där, nu åker jag hem. Det var för jobbigt.
Men hur löste du det då?
Ja, då hade jag en fantastisk vän, Nina, som jag ringde till och sa det. Nej, nu bryter jag, nu skiter jag och åker hem. Och hon sa det, nej, det ska du inte göra, du ska försöka vidare. Och hon hade provat, hon har vandrat Gröna bandet, så hon hade lite erfarenhet om det här med hur man känner. Och hon sa, nej, men du ska inte bryta upp, du ska stanna kvar, jag ska lösa, jag ska hitta någonting som du kan bli glad av. Så ringde hon runt och hittade ett par i Ammarnäs så jag kunde få bo över en natt. Så de plockade upp mig i Ammarnäs och skjutsade hem mig. Jag var helt slut och de serverade mat och jag fick duscha och ta vilket schampo som jag ville ha. Och balsam och hudkrämer och grejer. Jag blev helt bortlyxad och fick sova inne en natt i deras säng. Och inte deras, i deras gästsäng. Och efter det så var jag så fylld av energi igen, så då fortsatte jag. Och efter det då kom jag på banan igen och hittade motivationen och drivet och... Och trivde så himla bra. Jag kände mig så otroligt stolt för att jag fixade sova ensam. Vinterfjäll ensam är ju inte helt oproblematiskt om det skulle hända någonting. Så nej, det är jag jätteglad för. Man får ju mycket mer tid att tänka om man går och sjunger och man går och tänker. Och man kanske tänker på någonting glatt och man går och skrattar. Och man tänker på någonting sorgligt och så gråter man en skvätt. Och man får vara sådär precis hur löjlig som man vill, för man är bara ensam.
Hur var det då, jag tänker, det här med att du bröt med din reskamrat? Påverkade det mycket? Var det svårt beslut att komma fram till?
Ja, det gick väl lite neråt ganska många veckor innan det blev för mycket, så att säga. Och det blev för att vi inte var snälla mot varandra längre. Och vi är lite olika med att ta beslut. Jag kanske är lite mer drastisk, och så det var väl jag som sa till slut att nej, men nu... Jag vill inte vara och göra det här längre. Det känns inte bra i min mage. Så det är klart att det påverkar ju. Och det blev ju en viktig grej för mig också. Att jag fick känna att nu tar jag det här beslutet och jag står för det. Och det kanske var jättedumt, för jag kanske inte klarar det här ensam. Men jag mådde inte bra så som det var. Så då tog jag det beslutet. Så man vill ju ha det så bra som möjligt för sig själv i slutändan. Så det växte jag av också naturligtvis. Men vi är ju kompisar fortfarande. Det är ju bara det att vi vet att vi kanske inte ska tillbringa mer än 6 veckor bara han och jag i ett tält. Det är ju faktiskt väldigt speciella omständigheter. Så vi är fortfarande vänner och pratar ju och har träffats.
Men nu så är du ju emellan små äventyr. Och det skulle ju bli de här tre grejerna. Vita bandet, Gröna bandet och sen åka Bottenviken runt. Mm. Men nu har det inte riktigt, det blev inte riktigt alls det här året som du hade tänkt. Vad har hänt med höstens projekt och sommarens?
Tim, min sambo, han har sökt jobb och fått jobb, ett jättebra jobb i Oskarshamn. Och det här gör ju att det inte alls funkar att trycka in två äventyr till, för vi kommer behöva flytta och det ska vi göra tillsammans naturligtvis. Så vi har fått stryka ett äventyr, vi har strukit paddlingen, vi kände att vi har ju faktiskt paddlat mycket innan.
Du sitter liksom och ler, men det känns som att du är så där lite, hur är känslorna inför det här att man ändå har lagt upp ett projekt och ett mål och så blir det inte som man har tänkt?
Jo, men det är klart att man känner väl lite att det är tråkigt. Men det är mycket också sådär för att det här med alla långturer, och jag har ju berättat mycket. Det kanske är mycket det man känner att ja, men jag sa ju att jag skulle göra det. Nu gör jag inte det, då är det ett misslyckande. Och det kan man känna sig kanske lite förlägen av att man då har misslyckats. Men på något sätt så känner jag ju ändå inte så heller. Jag tycker det är ju livet också. Jag är så glad för att jag kan flyta med på det här sättet i livet, att det går så bra ändå. Och jag är ju helt trygg med att jag kommer ju paddla mer. Det är inte som att det här var den enda chansen att paddla. Den kommer ju komma fler tillfällen. Och egentligen så känns det ganska bra. Och att man kan ha en ödmjukhet i att planera sådana här stora projekt är en fantastisk dröm. Och jag, naturligtvis hade det varit supercoolt att jämföra alla tre. Hade jag inte haft någonting emot att göra. Men jag är ändå glad att man kan ha en flexibilitet. Att man kan ändra sig och inte känna sig superbesviken. Att man kan se det som ett misslyckande. Man får ändra sig. Det är mitt liv. Jag bestämmer hur jag vill göra.
Du lyssnar till Ute med P1. Och vi är tillbaka på scoutlägret i Luleå. Där jag träffar Hedda Noy, Elinor Gånvall och Nelly Westman. Som alla tre är rutinerade scouter.
Jag gillar känslan att man aldrig behöver tänka på tiden eller så. Och att lägga sig i ett tält och liksom vara trött efter att ha gjort saker en hel dag. Och så gå upp tidigt också.
Du gillar att gå upp tidigt alltså?
Ja, alltså man vaknar som av sig själv alltid tidigt när man sover utomhus.
Tala för dig själv.
Jag typ, när det är skola och jag typ vant mig vid skolan att jag vaknar klockan 6:30 och så. Då är det liksom, då vaknar jag automatiskt så, men nu vill jag föredra och typ sova till 9:50 typ.
Okej, så ni håller inte med här? Ni tycker Nej. Att det är, man Nej, sover tycker... länge i tält eller?
Ja. Jag föredrar inte att typ sova till 7:30 som de går runt och ringer i tälten. Nej, men typ bredvid tälten typ så här nära bara ringer i klockan och vaknar i ett oljud att det är typ en kvart kvar till frukost.
Halvtimme tror jag att det är.
Ja, en halvtimme, idag var det en kvart.
Var det en kvart? Men det var därför jag kom sent. Men jag tolkar det som att ni ändå gillar att sova i tält.
Ja, det är jättekul.
Vad är det som är skönt med det då?
Jag gillar när det är så här, när det regnar på tältet. Då har jag lättare att somna och så. Och sen så tycker jag att det är så här lag. Man måste klä sig lite med andra. Man kan inte klä sig i typ kortbyxor och linne när man ska sova. Utan här måste man ha typ underställ och flis. Och tjocksockar och så. Så ja.
Och det är skönt tycker du?
Ja, jag tycker det är jättemysigt.
Det är alltså över 100 år sedan idén till scouterna föddes. Och det är ju en annan värld scouterna lever i idag jämfört med de som var med under tidigt 1900-tal. Men scoutledaren Karin Sjölin tror att det scouterna lär sig alltid kommer att vara användbart.
Vi har kvar de gamla sakerna från Baden-Powells första tankegångar där borta på Browns Island 1907. Det är som grunden fortfarande idag. Alltså, det är sånt här som aldrig... Jag tror aldrig det blir omodernt, helt enkelt. Men man har lite olika former. Och den som jobbar med scouting inne i städer, de kanske inte har tillgång till så mycket natur. Och så här, men den sociala gemenskapen, hantverket, det här att liksom utveckla en liten grupp människor, den finns ju överallt. Så ja, jag kan inte säga att det har förändrats så mycket.
Men hur har barnen förändrats? Så de som är med? För jag tänker, där har ju utvecklingen sedan 1907 till nu. Det går nästan inte så.
Men snälla, det är ju riktigt. Den här lilla biten som... Ja, för att dra en sån här enkel grej. För kanske, ja, kan det vara 8-10 år sedan, så fick jag min första bävergrupp 7 år. Där ingen, och det var, kunde ha varit kanske 15-20 gånger, ingen visste vad säkerhetsnål var. Och, alltså jag tänkte, nej men vänta nu, nog man vill veta. För att de gör alltså en, klipper ut i skinnen en liten bäver som de har som ska jag säga vågels, nu kommer jag bara på engelska uttrycket, vad heter det för någonting, en sölja. Och då måste de kunna öppna och stänga den. Och de visste inte vad de skulle ha den till. Och de visste inte hur de öppnade och stängde den. Och då, och det, vad ska de använda en säkerhetsnål till? Inte sitter ju folk och lappar och lagar och syr. Nej. Men jag tänkte trots allt, fortfarande håller jag på med min säkerhetsnål. Så alltid kanske någon gång det kommer till. Livets ut, eller om man säger, det sociala samhället har ju utvecklats. Så man kom när de kom, och de är ju, ska jag säga, lite mera om sig och kring som sig själv och så här. Men det går ganska snabbt att man får en grupp av dem. Så ja, jag tror att fröet, materialet till den här sociala samhället, den finns inom alla. Men man, det är som allting annat, man måste träna.
Men bilden ändå idag av barn och ungdomar som växer upp idag, det är ju väldigt mycket, vi har aldrig varit så stillastående, eller sitter stilla så mycket som vi gör nu. Vi har datorer, vi har tv-apparater, vi har appar, telefoner. Och här har vi något som jag i alla fall inte ser varje dag. Det är barn som leker i träd och som är ute, bor i tält. Alltså, ja, vad tänker du kring
ja,
det?
Men visst är det ju så. Alltså vintertid så blir det ju en hel del att man är inne. För alla, eftersom vi har på kvällstid så är det ganska mörkt och sådär. Men unga gillar till exempel under vintern att vi brukar packa snö i stora sådana här trälådor som vi bygger ihop då. Och så får de packa dem där med snö och hoppa och stampa i dem, och så nästa vecka så tar man då fram småsågar och vad man kan ha, spadar och allt sånt där som man kan forma, och så får de göra skulptur, och det tycker ju ungar om. Men när får de göra det annars? Det är ju likadant i skolan. Alltså man, jag ska inte säga att man prioriterar att ungar sitter stilla och är tysta och lydiga. Men nej. Kommer bara ungar ut och får lite frihet. De är väldigt skuttiga. Och det tycker jag är ju ett positivt tecken. Även om man kan vara lite tjoigt innan man får ihop dem. Men alltså, ungar ska lära sig att klättra i träd. Det är bättre att lära dem en klätterteknik än att bara säga att det är farligt. För det är farligt, men det är farligt att leva också. Men hur ska man kunna få det bästa för att de ska lära sig att överleva? Och att lita på sig själv. Jag kan faktiskt. Att de lär sig att laga mat. När vi har övernattning här, även med 7-åringar. Ja, men inte är det någon som står och lagar maten åt dem. Det måste ju de själva göra. Och då kommer den här lilla patrullen in. Och första gången, då kan de ju stå där som fågelholkar och fundera. Sedan så kan de gå hem och säga, ja, men jag ska koka morgongröt. För jag har lärt mig hur man kokar morgongröt. Och det är väl bra. Kan man koka gröt kan man i alla fall överleva lite grann.
I nästa Ute med P1 träffar vi Louise Östberg som bestämde sig för att göra ett äventyr per dag i ett år.
Till och med magsjuka barn hemma, då tog jag fram en slackline och satt upp mellan träden. Alltså en slackline är som en balanslina, en smal ett smalt band och spände upp mellan träden utanför huset, så jag kunde fortfarande se in genom balkongdörren och gå på min slackline. Mina grannar måste ha undrat vad det var för en konstig prick som gick balansgång på linan.